Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Rättegångspodden och del 2 om knivmordet i Hagfors. Mitt namn är Nils Bergman.
Och jag frågade henne liksom, varför har du sex med Harut när du visste att han var min pojkvän?
Det döljer sig mer bakom Haruts död. Händelser före och efter bråket blir som åklagaren menar ett pussel att lägga. Men till slut verkar det som att man har en tillräckligt övergripande bild för att döma en gärningsperson för mord.
En del av de personer som har åberopats har ju sett det bråk som utmynnar i ett mord. Och andra vittnen har gjort iakttagelser i anslutning till händelsen.
Nej, men oavsett velat att jag också skulle ha skyllt på Mikael. Så är det. Så är det.
Så fort jag åker till Harud. Då liksom då hon ringer, liksom de hade koll på oss, vad vi gör för någonting.
Och då gick hon fram till mig själv och sa att om inte du låter Harut vara så kommer jag döda dig.
Så skulle ta saken i egna händer, skulle vänta tills det blir mörkt.
Jag kollar på kniven och så kollar jag upp på Harut och ser att det sprutar ut blod ur halsen på honom.
Sara och Harut hade varit tillsammans i 14 månader innan de gör slut i början av juli 2018. Enligt Sara är det hon som gör slut efter att hon fått reda på att Harut sedan några veckor tillbaka träffat en ny tjej, Denise.
Under utredningen så har framkommit att Sara har tagit det här uppbrottet hårt och hon har beskrivits som svartsjuk och kontrollerande.
Åklagaren Rebecca Hellgren tycker att utredningen visar på att det är ett svartsjukedrama som ligger bakom mordet på Harut. Som alltså äger rum en vecka efter uppbrottet. Så här lät det i den sakframställan hon höll i Värmlands tingsrätt i slutet av 2018.
Den närmsta tiden innan mordet har Sara bland annat tagit kontakt med Denise. Både per telefon men också sökt upp henne i hennes hem. Uppmanat henne att hon skulle sluta umgås med Harut och att hon annars skulle komma att få problem. Sara har vid de här tillfällena pratat om Harut så som sin pojkvän. Hon ska även ha spionerat på Harut och bett bekanta hålla koll på honom för hennes räkning. Nattetid har hon i vart fall vid ett tillfälle uppehållit sig utanför Denise bostad när Denise och Harut har varit där. Skickat sms till dem båda, kastat sten på rutan och även påföljande morgon uppehållit sig utanför bostaden när Harut och Denise kommit ut. Sara Fransson har också gått till fysiskt angrepp mot Denise. Kvällen den 19 juli. Den händelsen kommer vi återkomma till i åtalspunkten 2. Sara Fransson också gjort upprepade försök att få polisen intresserad av Denise och Harut.
Bilden av Sara som svartsjuk växer sakta men säkert fram. Och under sms-konversationer med kompisen Tove framgår att Sara har spionerat på Harut.
Och när jag läser de meddelandena så får jag uppfattningen att Sara var ute och spionerade eller följde efter Harut.
Ja.
Vad vet du om det?
Hon gjorde.
Ja. Och vilket syfte då?
Hon ville veta vart han var och vad han gjorde.
Varför vill hon veta var han var någonstans och vad han gjorde?
Jag vet inte.
Hade det med Denise att göra?
Ja.
Vill hon veta ifall han var med Denise?
Ja.
Hur kände Sara inför det? Harut och Denise och deras...
Hon var väl ledsen och arg.
Ja. På vilket sätt visade hon att hon var ledsen och på vilket sätt visade hon att hon var arg?
Hon var ledsen och grät ju. Och arg. Hon var arg bara.
Mm.
Att bli arg när man får reda på att man blivit brädad av någon annan är kanske inte så konstigt. Men utredningen visar också på att Sara har något av ett våldsamt förflutet. Och Harots målsägande beträde frågar Tove hur Sara blir när hon blir arg.
Hon blev väldigt arg.
Mm. Vet du vad hon kan göra när hon blir arg?
Mm, nej.
Kan hon slåss när hon blir arg?
Ja.
Även andra i Saras närhet, som hennes mammas granne Anneli, instämmer i att Sara kan bli riktigt förbannad.
Jag vet inte vem då, men det var att ska misshandla eller släga någon tjej förut, tror jag. Mm. Ut på, ja, jag var inte med Sara, men att hon, ja, inte hett temperament skulle jag inte säga, men hon blir förbannad så blir hon förbannad liksom på, ja. Svårt att hejtsa så kanske.
Mm. Harots kompis Daniel får frågan om vad han tror var upptakten till bråket. Och han tycks vara klar över vad det bakomliggande motivet är.
Svartsjuk drömma. Hon sa att det är ingen som ska ha Harot om hon ska inte ha honom.
Daniels fru stod Sara nära och han har genom deras förhållande förstått att Sara försökte hålla ständig koll på vad Harot gör och vilka han träffar.
Så varje gång när jag åkte till Hackfors, de hade så här deal, hon, Sara och min fru. Så fort jag åker till Harut, då liksom då hon ringer, liksom de hade koll på oss, vad vi gör för någonting. Så därför jag vet från min fru att hon liksom berättar till henne allt.
Harut förekommer inte tidigare i brottsregistret, men han är inte Guds bästa barn själv, enligt Sara. Vi hör en familjevän till henne.
Ja, han hade varit dum mot Sara förut och allting. Det har Sara berättat många gånger till mig att han har varit dum mot henne och slagit henne och så här. Det vet jag ju.
Nej, är det slagit det?
Slagit henne, ja.
Okay. Nej, men då stannar jag där, tack.
Han kompletterar.
Varsågod.
Jag var tidigare inne på hur du uppfattade Saras svartsjuka.
Hon ville ha Harut. Och då, jag tror inte att hon ville att ni skulle ha honom.
Nej.
Jag vet inte riktigt. Jag tycker att Sara har varit så att hon var väldigt förälskad i Harut så här. Och allt så. Det är det jag kan säga, tror jag.
En av Saras kompisar, Diana, minns tillbaka till en detalj som hon vid tillfället inte la någon större vikt vid. Men som i efterhand får en större betydelse.
Ja, alltså det är ingenting som jag tog på allvar då, men det var när vi var på, alltså vi gick typ promenad varje dag runt Hagfors liksom, och så såg vi väl Harut på cykel och så typ han skrattade oss när vi kom liksom, och då, ja, när han hade cykel förbi så sa han väl liksom att tänk vad gött det var om jag hade en kniv som jag skulle kunna göra då. Och sen så bara, nej, alltså, jag sköj bara. Så det var ingenting, vi skratt bort det liksom. Det var ingenting som jag tog så.
Tänk vad gött det skulle vara att ha en kniv just nu, ska Sara vid ett tillfälle ha sagt när hon sett Harut cykla förbi. Men inte alla i Saras närhet håller med om beskrivningen om Sara som ovanligt svartsjuk. Vi hör kompisen Jolin som utfrågas av Saras försvarare Robert Hellenius.
Jag har ju påstått att Sara är väldigt svartsjuk. Vad har du att säga om det?
Det stämmer inte. Det är svartsjuk, det tycker jag att... Alltså, jag kan också vara svartsjuk till exempel, men det är inget sjukligt svartsjuk eller så. Utan det är ingenting som... Inget konstigt så.
Den nya tjejen Haro träffar i början av sommaren 2018 är alltså Denise.
Ja, Denise. Vilken relation hade du till Haro vid den här tidpunkten?
Vi var tillsammans.
Trots att Hagfors är en liten ort och att Sara och Denise vid tillfället bor väldigt nära varandra så har de aldrig umgått med varandra utan känner bara till varandra ytligt. Men efter att Denise inleder ett förhållande med Harut blir hon väl införstådd i vem Sara är. Vi hör Denise.
Vilken kontakt har du haft med Sara?
Hon har kommit utanför mitt hem på natten. Jagat oss. Kastat sten.
Nu ser att hon har jagat dig. Kan du berätta hur det gick till?
Ja, Harut och jag, vi var hemma hos mig. Sen så, ja, han sov hos mig under natten. Och sen på morgonen när vi skulle gå hem till han så hade Sara suttit utanför och väntat hela natten på att vi skulle bli klara. Och när vi går ut och hon får syn på oss så börjar hon att jaga oss. Och då springer jag och Harut in till hans lägenhet. Och då står Sara där och börjar skrika utanför fönstret.
Vad skriker hon då?
Nej, att han ska komma ut och förklara. Han ska komma ut och förklara varför han är med mig. Varför han ljuger för henne.
När du säger att hon jagar er, springer hon efter er eller hur menar du?
Hon springer efter oss.
Och när du säger att hon har varit utanför ditt hem på natten, hur vet du att hon har varit det?
För att jag har sett henne. Hon har kastat sten på mitt fönster flera gånger. Och första gången det skedde, då gick jag ut själv på trappen. Det var mitt i natten. Då stod hon där med Tove. Och då gick hon fram till mig själv och sa att om inte du låter Harut vara så kommer jag döda dig. Det var första gången hon var hemma hos mig på natten.
Det här var ett par veckor innan det som sen kommer leda upp till att Harut dör. Under den tiden skickar hon även sms till Denise där hon uppmanar henne att sluta träffa Harut. Dagen innan Harut dör skickar Sara ett Facebook-meddelande till Denise mormor där hon skriver: "Hej, kanske inte är så roligt att höra vad ditt barnbarn gör. Men nu är det så här att hon har blivit tillsammans med en kille som knarkar och super varje dag och säljer droger. Till henne också. Hon är påverkad varje dag av både alkohol och av knark. Jag skriver detta till dig då jag inte vet vem jag ska vända mig till. Den här killen är ingen bra kille. Han slår tjejer och så vidare. Och det vet jag på grund av att han är mitt ex. Med vänliga hälsningar, Sara." Och det här triangeldramat leder upp till den ödesdigra 19 juli då Harut mister sitt liv. Men tidigare under den här dagen har Sara misshandlat Denise utanför Altans, som är Hagfors största godisbutik.
Jag gick till Altans och sen när jag skulle gå ut därifrån så blev jag påhoppad. Och hon kastade min telefon och kastade ner mig på marken, drar mig i håret. Sparkar mig. Hon säger att du ska ge fan i Harut, annars kommer jag döda dig. Han är min pojkvän. Det är inte slut mellan oss.
Denise redogörelse för händelseförloppet får stöd av Saras vänner som vittnade misshandeln.
Då kommer en tjej ut från Altans. Får Sara syn på henne. Och hon får syn på att det är Denise. Och hon springer efter henne. Och börjar skrika mot henne. Och röker henne i håret. Och sen slår hon ner den i backen och sparkar den. Och sen går Denise därifrån. Och sen så har Denise glömt ta sin telefon på backen. Och då tar Sara upp telefonen och säger att här är din telefon, så kastar hon i backen. Så hämtar Denise telefonen, så går hon därifrån.
Du nämnde att du fick sparkar. I vilket skede blir du sparkad?
När jag ligger på marken.
Hur många sparkar är det?
2.
Träffar de där sparkarna?
Ja, på benet.
Hur känns det då?
Det gjorde ont. Jag kände mig kränkt. Jag kände mig, jag vet inte.
Telefonen då? Hur gick det till med den?
Efter att jag hade blivit påhoppad så började jag att gå. Sen så, jag vet inte, jag märkte inte ens att hon tog telefonen förrän jag hade börjat gå. När jag började känna efter den i fickan så är den inte där. Och då så säger jag det till henne att jag vill ha tillbaka min telefon. Och då ja, vänder hon sig om och så kastar hon den bara.
Var det som att du skulle ta emot den eller?
Verkligen inte.
Nej,
jag hade inte haft en chans att göra.
Nej.
Och jag stannade kvar ute vid bilen för jag ville inte bli med in. Och då var det någon som sa till mig att Denise var inne där.
Vi hör Saras version om vad som hände den här dagen utanför Altans.
Då sa jag liksom bara okej. Okay. Och sen så var det någon av killarna som sa att hon gick där, och då tänkte jag, men då tar jag chansen att prata med henne nu när hon inte är med Harut för att fråga varför hon ljuger. Och då blev det först att vi stod och pratade, men sen så blev det massa skrik och massa fula ord att, ja. Och jag frågade henne liksom, varför har du sex med Harut när du visste att han var min pojkvän? Inte att han är min pojkvän, för att jag vet att det var jag som gjorde slut med honom. Så jag vet att han inte var min pojkvän. Sen så blev det väl massa tjafs igen och massa skrik. Jag vet att det var folk som skrek att vi skulle vara tysta. Sen blir det att Denise tar fram sina händer i hastigt grepp emot mig när hon står mitt framför ansiktet på mig. Och då blir det att jag tar tag i hennes hår och på något konstigt vänster så ramlar hon ner i backen och då stöter jag till henne med min fot. Och innan det så hade Denise sin telefon i headset som hon tappade på backen självmant. Sen så var det väl också mer skrik, men sen valde vi att gå åt annat håll och då såg jag att hennes telefon låg på backen, så jag tog upp den. Och jag kastade upp den i luften, men jag tog emot den. Och när jag hade den i min hand så var telefonen redan trasig. Sen så började hon skrika att hon ville ha sin telefon och då vände jag mig om och kastade den till henne. Om hon inte tar emot den, det är inte mitt problem. Men också så hotade hon att hon skulle döda mig och att jag ska få se. Sen var det inget mer så.
Sara har gått igenom mycket i sitt liv och berättar i förhör om en omskakande barndom. Redan vid 7 års ålder placerades hon i fosterhem i en stad långt ifrån Hagfors. Enligt anhöriga och henne själv ska hon där ha funnit ro i tillvaron och utvecklats åt rätt håll. Men efter dryga 6 år föds en längtan tillbaka till sin biologiska familj. Och hon återvänder till Hagfors lagom till att hon börjar i 7:e klass. Men då började återigen gå utför. Enligt kriminalvårdens personutredning kunde inte Sara fullfölja grundskolan på grund av för hög frånvaro. Senare försökte hon börja på flera gymnasieprogram men hoppade av samtliga och levde därefter på stöd från Försäkringskassan. Vändpunkten kommer 2017 då hon träffar Harut. Hon blir förälskad och upplevs till en början som lyckligare och börjar dessutom plugga upp sina betyg på komvux. Det ser under en period ut att gå bra för Sara. Men i personutredningen beskriver Sara att relationen till Harut börjar bli stormigare och kantas av destruktiva inslag. Efter drygt ett års förhållande börjar Harut träffa Denise. Flera personer i Saras närhet vittnar då om en växande svartsjuka. Och vi hör nu Saras syn på händelserna.
Men när du sökte upp Denise i hennes bostad, försökte du uppmana henne att sluta att umgås med Harut då?
Nej.
Det har du inte sagt. Har du sagt det vid något annat tillfälle att hon ska sluta umgås med Harut?
Jag har sagt till henne att hon behövde inte ljuga för mig för att få vara med honom. Och sen så det var väl bara i början liksom att jag ville inte att han skulle vara med henne.
Mm. Har du sagt någonting om att hon skulle få problem ifall hon fortsatte att träffa honom?
Ja, det har jag sagt, men det är något som man säger när man bara är lite besviken. Jag har inte menat något.
Nej. Du, jag såg också saker från ställningsvis och jag läste upp en del meddelanden som enligt mig tyder på att du skulle ha smugit runt och tittat på Harut.
Ja, det stämmer väl kanske inte så mycket. Om jag går ut genom min dörr så bor vi liksom en gräsmatta emellan och det blir lätt att man kollar emot där han bor.
Har du varit och kollat utanför Denis bostad?
Ja, en gång.
Och i vilket syfte då?
För att då ville jag prata med henne.
Jag sa också att du skulle uppehållit dig utanför Denis bostad en natt och att de även skulle träffat på dig utanför påföljande morgon.
Det var att jag och en kompis som heter Diana, vi var ute liksom och då hade vi fått hot. Eller jag hade fått hot att Harut skulle döda mig och som vanliga hot liksom. Och då så valde jag att ringa polisen på honom och vi valde att stanna ute då polisen sa att det skulle komma en patrull.
Hur kommer det sig att du söker upp Harut om du menar att han hotat dig?
Ja, Harut har väl haft ett väldigt krångligt förhållande liksom och vi har väl aldrig menat vad sakerna vi har sagt till varandra. Alltså, vi har väl aldrig menat och han hade också ringt mig flera gånger och försökt få tag på mig. Mm. Och då blir det att jag har ringt upp honom.
Mm. Och det här med att du ringer polisen då, vill att polisen ska komma ut. Varför ville du att polisen skulle intressera sig för Harut?
Ja, alltså det var väl lite som en... Alltså, jag ville väl vara lite taskig kanske. Och sen att han hade hotat mig. Jag tycker inte att en person som dagligen bär kniv och hotar att man ska döda någon. Jag tycker kanske man ska ta lite allvarligt på det.
Så det var både det men också för att störa honom lite?
Ja.
Du, jag visade en bild på entrédörren till Föskeforsvägen och där stod det en del fula saker.
Ja.
På entrédörren till Haruts lägenhet, där Denise ofta befann sig, har Sara klottrat orden äckelfitta och tvihora.
Vad vet du om det?
Ja, det är jag som har skrivit.
Och varför har du skrivit på det sättet?
För att... Jag vet faktiskt inte. Det... Som jag sa, det blev bara att jag var väldigt besviken och ville göra någonting.
När i tid skrev du där då?
Ja, det var också några dagar innan.
Mm. I polisförhör har du även berättat om någon trasig bilruta.
Ja, det är hans bil.
Ja.
Det var väl också att vi hade varit på en fest på en pub, pizzeria som heter Milano. Och... Då hade det varit en annan kille som kom fram och pratade med mig. Då blev Harut svartsjuk och väldigt arg på mig. Och då var också Daniel med. Och de gick hem till Jalil och Haruts bostad. Och jag ville prata med Harut för att jag tycker att bara för att en annan kille pratar med en så betyder det inte att man har någonting med den killen liksom. Men då hotade han också mig som sagt att han skulle slå mig. Och att jag var massa fula ord. Och... Då blev jag arg så att jag tog ett stolsben och slog på baksidan eller på bakrutan. Men det blev ett litet hål men under vintern så har snön gjort så att det har gått sönder mer.
Mm. Du, den 19 juli.
Mm.
Vi återkommer nu till kvällen den 19 juli då bråket uppstår. Sara har redan gett en spontan version om vad som hände. Men åklagaren Rebecca Hellgren har frågor. Hon börjar med att fråga hur det kommer sig att Sara och hennes vänner först hamnar utanför Denise bostad.
Någon timme innan så hade vi pratat om att han sa att jag var hans flickvän och att vi skulle prata hemma hos mig. Och så. Men då såg jag honom i fönstret hemma hos Denise och då valde jag att ringa honom. Och då var det han som bad oss att komma och ställa oss utanför Denise bostad.
Varför skulle ni göra det?
För att han hotade oss.
Men han ville väl ha bråk. Han ville att vi skulle komma utanför.
När Harut hotar dig då och vill att du ska komma dit, av vilken anledning åker ni dit då?
Alltså anledningen till att vi åkte dit är ju för att han bad oss. Och sen så vi ringde, jag ringde ju faktiskt polisen för att jag tänkte att om... Det kanske tar det allvarligt.
Men varför väljer ni att åka dit av alla ställen?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Kan jag inte svara på.
Nej. Du har ju berättat sen att du går till Föskeforsvägen.
Mm.
Hur kommer det sig att Micke blir med?
Det visste jag inte först, men det måste ha varit min mamma som har bett honom att gå med.
Har du frågat Mikael eller får han väl följa med dig?
Nej.
Mikaels uppgifter om vem som först ber honom följa med Sara är lite oklara. Han har i polisförhör berättat att både Sara och Lilian ber honom följa med.
Bara var för att du sa bara att Sara behöver hjälpa kut eller varför? Och så var ju Sara där och hennes kompis uppe på ett sida där. Vad följde du på ett sida där? Bara.
Nu säger du att du vet inte ifall Sara
ber. Jo, men jag kom ut från först. Trappas och höjde skrika.
Ja.
Så stod Sara med sin kompis där. Rintar man också säger mycket när man ska bli med och hjälpa mig. Och sen så går jag in och hämtar baseballträ. Då är Liljan där och säger att måste bli med och hjälpa Sara akut. Där.
Mm. Mikael följer i alla fall med Sara. Han har baseballträt Mr. Payne i högsta hugg och är enligt vittnen uppjagad.
Tror du ifall Mikael säger någonting när han är på väg bort mot Föskeforsvägen?
Ja.
Vi hör Mikaels kompis Peter som Mikael går förbi på vägen till bråket.
Han ropar på mig. Kolla.
Och vad ropar han?
Kom igen nu så ska vi slöja er Harut, sa han.
Mm. Så han ropar det till dig som sitter inne i bilen?
Han var på väg ja, emot...
Men sitter du i bilen när han ropar där till dig eller är du utanför bilen?
Nej, jag satt i bilen då.
Du satt i bilen då?
Att han ska ha sagt någonting sånt här är ingenting Mikael vill kännas vid.
Och när du frågar Peter om han ska med, hur formulerar du dig då?
Ja, kom, gå med ifall det blir nu, så jag behöver backup.
Så, kan du upprepa det?
Kan du bli med ifall det ska bli nu, ifall jag behöver backup?
Men kommer du ihåg hur du formulerar din, alltså när du ber honom följa med?
Det var ungefär så var det.
Bli med och vara min backup?
Ja, kan bli med ifall det skulle bli nu.
Ja. Men du, vad tänker du ska hända då när du ska följa med Sara bort till Föskeforsvägen?
Ja, jag har inte tänkt på vägen. Det är på vägen dit som jag tänkte, vad fan blir jag med här för den här fett? Sen när jag tänkte så var det till mig att när du tog det, du är framme redan. Så kommer Krill och Daniel fram där. Och då har man ju fullt bråk där redan.
Bråket eskalerar snabbt och Mikael beskriver hur han, Daniel och Khalil dansar som runt varandra medan Harut närmar sig Sara.
Under det här dansandet, vem har baseballträt under dansen?
Det var från man till man. Då var det fullt på en slagsmål. Mm.
Har du slagit någon med baseballträt?
Ja, det är väldigt gärna. Man slog en kring så man fick det värja sig.
Så du har slagit omkring dig mer för att värja dig?
Mm.
Vet du ifall du träffar någon med baseballträt?
Jag kan ha träffat Daniel.
Du kan ha träffat Daniel. Ja. Kan du ha träffat Harut?
Jag kan ha gjort så.
Harut har ju bland annat en skada bak till i huvudet.
Ja, huvudet träffade, det vet jag siktade.
Vad sa du?
Eller, huvudet vet jag, det har jag inte slagit i alla fall.
Du har inte slagit dig i huvudet på honom?
Nej, för att det var en del tid. Jag ser, när jag stod där så stod man i det här höjden, vet du. Ja.
Rättsläkaren menar att Haruts skada på bakhuvudet är svår att uttala sig om. Det är svårt att bedöma om skadan orsakats genom fall eller genom våld och hon kan inte utesluta någon av dessa möjligheter. Om skadan har orsakats genom fall så kan den ha orsakats utan att det har varit några kanter som huvudet slagit i. Skadan på huvudet har inte orsakat några underliggande skador på skallen eller andra delar av huvudet. Mikael berättar hur han under bråkets gång får ett slag på armen och han segnar ner på backen. För att ta sig upp igen blir det så att han tar tag i Haruts kläder och upptäcker då att Harut verkar kraftlös. Och Mikael berättar hur han i samband med det hör Daniel ropa Harut, Harut samt att någon skriker Micke, Micke, han har blivit knivhuggen.
Ja. Vem är det som säger det här Micke, han har blivit knivhuggen?
Det var en kvinnoröst bara. Men jag är 9% säker på att det var Sara, men jag kan inte säga säkert.
Du förknippar den med Sara?
Ja, men jag kan inte säga säkert. Det var bara vi som var där.
Ja. Så. Ska jag förstå som att du ser aldrig var Harut är skadad?
Nej, inte då. Nej, men inte.
Nej.
Men han tror att han måste ha varit här på den här stället för smält blod.
Ja. Men du har inte sett någon skada på Harut?
Nej.
Och du har inte sett att han blöder, utan det du ser är att du har blod på dig?
Ja.
Har du sett någon kniv på platsen?
Nej, jag såg ingen kniv alls. Jag vet inte om det fanns en kniv där.
Nej. Kan du svara på vem det är som har huggit Harut i halsen?
Nej, det kan jag inte, för jag såg aldrig att han blev igen. För att då höll låga. Det som stod omkring mig måste ha sett. Jag såg minst av allt uppförstek det.
Vi återgår nu till Saras berättelse.
Du, vad är din del i det som hände på Fuskeforsvägen?
Min del är väl bara att jag försökte rädda livet på honom. Det är min del.
Du berättar att Harut kommer ut.
Ja.
Och att han ger sig på dig.
Ja.
Har du berättat om det för polisen vid samtliga polisförhör?
Ja, först var det, här mindes jag inte. Men sen så efter ett tag så kommer jag ihåg, då det är mycket att ta in efter ett sånt här tak.
Du beskriver nu när du berättar om det att du beskriver Harots blick och säger att den är otäck.
Ja.
Hur kan du då glömma den omständigheten att han ger sig på dig?
För att det är mycket saker jag fick ta in. Ja, det är inte varje dag man försöker rädda livet på någon.
Nej, det hålls ju 3 förhör med dig. Och en bit in i 4:e förhöret. Det är först då som du berättar att Harut skulle ha gett sig på dig.
Ja, som sagt, jag mindes inte allting.
Nej. Kan du beskriva då när den där kniven? Vad som görs med kniven och vad som sen händer med den?
Sara menar att Harut har med sig kniven ut. Och att han tar ut den ur knivslidan när han är utanför porten. Och kastar knivslidan åt höger så den hamnar vid ett par tujor uppe vid trottoaren.
Ja, jag vet ju inte riktigt vad som händer i situationen då där han blir skadad. Men jag vet att när den landar på backen så kollar jag på kniven för man hör hur den landar på backen. Jag kollar på kniven och så kollar jag upp på Harut och ser att det sprutar ut blod ur halsen på honom.
Hur nära dig hamnar kniven?
Den är på trottoaren så det är 3,5 steg ifrån mig, kanske.
Hur ligger kniven i förhållande till knivslidan?
Den ligger närmare ut mot vägen än vad den ligger mot fodralet.
I polisförhör säger du att du ser att kniven är blodig.
Ja, det är något man ser när man tar upp den.
Ja. Så det är först när du tar upp den som du ser att den är blodig?
Ja, man ser att det är blod på den.
Och när du tar upp kniven då, vad gör du med den?
Då tar jag sen fodralet och så stoppar jag kniven i fodralet och så kastar jag den bakåt.
Så du tar först upp kniven och sen tar upp fodralet?
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Av vilken anledning bemöder du dig att sätta ner kniven i fodralet?
För att jag ville inte att någon annan skulle bli skadad, då jag vet att det kan gå vilt till när det är bråk.
Det finns ett spänne på knivslidan.
Ja, det knäpper jag också.
Av vilken anledning knäpper du det?
För att, som sagt, jag vill inte att någon annan ska bli skadad eller ta upp den där kniven och kanske hugga mig eller vem som helst. Jag ville få bort kniven därifrån. Jag ville få bort alla människor därifrån. Jag ville att Harut skulle överleva.
Vart slänger du kniven då?
Jag slänger den mot gräset, men jag vet inte om den hamnar så långt.
Och då är det på motsatt sida mot de här tujabuskarna som...
Ja, det är på andra sidan. Mm.
Ser du vart kniven tar vägen?
Nej.
Hur kommer det sig att du inte ser det?
För att efter jag har kastat den så brydde jag mig inte om den, men jag brydde mig bara om Harut då jag såg hur illa det var.
Kniven återfinns senare under Harut. Och Mikaels försvarare frågar Sara hur det kommer sig att kniven inte hittas där hon påstår att hon har slängt den.
Det verkar som att du kastade iväg en skaplig bit, eller så?
Ja, jag vet inte vart den hamnade.
Nej. Det märkliga är, jag vet, kanske inte du vet, men kanske har en kommentar att åt det håller du kasta kniven, är inte det man hittar kniven.
Nej, det har jag fått.
Utan kniven, den vet man att den hittas under Harut,
ja.
Den döda kroppen. Har du någon kommentar eller förklaring på det?
Nej, jag undrar också hur den hamnade där.
Ja, för du kastade ju inte mot Harut.
Nej.
Säger du? Nej, du vet det.
Hur kniven har hanterats under bråket väcker fler frågetecken. Och efter att knivskärningen skett finns uppgifter om att Sara ska ha gått omkring och letat efter den. Grannen Peter pratar då med henne.
När då menar du? Då vill jag ta tillfälle.
Mm.
Ja, jag pratar. Det gjorde jag.
Mm. Och vad pratar ni om då?
Nej, hon gick runt där och letade efter någonting.
Vad letade hon efter?
En kniv.
Hur vet du det?
Hon sa det.
Hur sa hon när hon sa att det var det hon letade?
Hon undrade om jag kunde leta reda på honom.
Vad sa du?
Hon undrade om jag kunde hjälpa till att leta reda på den.
Ja.
Som jag förstod så var det hon som använde kniven. sa hon till mig.
Sa hon det till dig att det var hon som hade använt
det? Hon sa det till mig, ja.
Hur uttryckte hon sig när hon sa det då?
Hon letade efter kniven för att vara panik för att hon har använt den och den måste hon få tag på. Så. Det är ju klart att man har använt den i ett sånt här äg som det här var, då vill man kanske ha tag på den.
Mm. Ja. Hon hade använt kniven, varför var den borta nu då?
Hon sa att då sparkvägen sänkte vägen så han skulle ligga någonstans med sig. Så fick jag förklara det.
Mm. När du säger att hon letar efter kniven, hur ser det ut då?
Hur det ser ut?
Ja.
Ja, det är en typ spark i gräset med skolan så här och lyssnar med telefon på bakom typ.
Ja, så lyssnar man på bilen och sparkade med
fötterna? Ja, typ.
Och det var någon ytterligare någon person, förstod jag?
Ja, man är ju en kompis till henne. Alltså, jag är dålig på namn.
Mm.
Ja, faktiskt.
Peter menar att en kompis till Sara ska ha hjälpt henne leta. Men han kommer inte ihåg exakt vem. I polisförhör har kompisen Jolin berättat att Sara efter dådet ska ha utbrustit "Hjälp mig, Jolin." Vi hör Jolin.
Du uppgett att hon ska säga Sara har panik och står med händerna rakt ut åt sidan. "Hjälp mig, Jolin," säger hon.
Ja, det måste vara i så fall i början, alltså precis i början när jag kommer fram till platsen. Då vet jag att hon står sen med händerna och säger att alltså hjälp mig, att han behöver hjälp och står liksom och alltså är ja men typ liksom så här, vad är det jag ska göra? Alltså för hon ser ju att han blöder. Sen så säger hon även där att de kommer tro att det är jag. Och det är då jag tar den för henne att så länge hon vet med sig själv att det inte är hon så kommer det gå bra.
Det påstås också från olika håll där åklagaren tog upp att du har letat efter kniven efteråt. Du och en tjej, ni har letat efter den och bett om hjälp att leta efter kniven. Vad har du för kommentar till det?
Det har aldrig hänt.
Det har aldrig hänt?
Nej, jag har aldrig gått runt och letat efter en kniv.
Nej.
Under allt tumult har Denise befunnit sig inne i Harouts lägenhet och bevittnat större delen av händelsen från köksfönstret.
Jag börjar kasta glas mot henne för att jag blir liksom, jag får panik, jag blir arg, jag blir liksom, jag vet inte.
Hon kastar ut glas, porslin och bestick, främst mot Sara, för hon vill att bråket ska sluta. Vi hör Denise.
Vad gör Sara där utanför fönstret?
Jag ser att hon håller en kniv i sin hand.
Vad är det för en kniv?
Du vet inte, vanlig liksom. Vanlig kniv, jag vet inte.
Vad kan man använda den där kniven till?
Precis det de använder den till.
Ja.
Mm.
Jag tänker så här, är det en kniv man har i köket? Är det en kniv man har i garaget? Vad är det för kniv?
Vass!
Det är det du kan säga.
Jag vet inte vad det är för typ av kniv.
Nej. Hur håller hon den där kniven då?
Hon står och håller den så.
Mm. Och kan du förklara spetsen på kniven? Ut vilket håll pekar den?
Framåt, alltså mot dem.
Mm. Håller hon kniven ner mot benet eller upp i luften?
Upp i luften.
Men stannar hon kvar på den platsen då?
Jag vet inte. Jag började springa fram och tillbaka i lägenheten. För jag blir rädd när jag ser att hon håller i kniven. Jag vet inte. Jag får panik. Jag vet inte vad jag ska göra. Liksom. Jag vill bara få dem att sluta. Allting gick så snabbt. När jag är i hallen så hör jag att någon skriker på utsidan. Och då springer jag tillbaka till fönstret. Och då ligger han där.
Mm. När du ser Harout ligga där då, vad är runt omkring honom?
Jag vet inte. Alla bara gick runt, jag vet inte.
Mm. Vad ser du av Harout då?
Jag ser att han ligger mitt på vägen bara.
SOS 112, vad är det inträffat?
När Denise upptäcker att Harout är skadad grips hon av panik och låser in sig på toaletten och ringer 112.
Hej, vi behöver en ambulans.
Mm, vilken kommun är det här?
Alltså vi har först som nu på Gärdet, det är en man som har blivit misshandlad. Vi tror att han lever längre.
Personen är misshandlad?
Personen är misshandlad, han är knivskuren.
Okej, du vet att han är knivskuren?
Ja.
Ja. Och såg du att han blev det också?
Vad sa du?
Såg du att han blev misshandlad i knivskuren?
Jag såg att han har blivit misshandlad men inte att han är knivskuren.
Hur vet att han är knivskuren då?
Därför att jag såg att det är blod överallt och tjejen som var med hade en kniv med sig, så jag misstänker att det är det.
Okej. Och du vet inte?
Jag vet inte. Jag är inte 100%.
Ja. Det ni ser om personen rör på sig?
Nej, jag ser ingenting. För jag har gått på toan jämt mig för att de är efter mig också.
Är de efter dig också?
Ja.
Ja, okej. Okay. Men den personen som...
polis hit och allt.
Ja, vi skickar det vi har där. Rapsnittet.
Ja.
RLC, rapsnittet.
Ja.
RLC, hallå?
Jag hör dig.
Ja, jag frågar efter polisen, Denise, som borde vara med här, men...
Polisen, Anna.
Ja, hej polisen. Det var knivskärning i Hagfors på Gärdet. Det är lastväg. En man som misshandlad och eventuellt knivskuren ligger livlös på marken. Hör du polisen där? Hallå polisen?
Förlåt, det var polisen här. Det kommer mot mute-knappen.
Ja.
Livlös man,
Gärdet. Knivskärning i Hagfors på Gärdet.
Mm.
Vi är på väg där, Denise.
Ja.
Det ska Fuskeforsvägen 6 tror jag det kan vara.
Vad sa du?
Fuskeforsvägen nummer 6.
Utomhus?
Utomhus, ja. På ligger på gatan. Denise. Vi är på väg. Helikoptern också.
Ja, jag ska dra den.
Denise. Ja, vi är på väg där. Hör du det? Ja. Vet du vilka det är som har knivskurit honom?
Sara Fransson.
Är det Sara som har knivskurit?
Jag vet inte om det är Sara Fransson som har gjort det, men hon är inblandad.
Okej.
Okay. Finns det någon gärningsman kvar på platsen?
Den som har gjort det, är den kvar där?
Ja, hon är kvar. Alla är
vad heter
kvar
hon, Sara Fransson?
De slås ute nu och håller på med varandra. Ni måste skynda er hit innan någon mer blir skadad.
Mm. Är det många personer?
Ja.
Hur många då?
7, 8, 9 personer.
Ja, vi är på väg där. På 2 ambulanser då. På 2 ambulanser.
Vi skickar på flera polisbilar också inifrån.
Ja, polisen kommer också.
En patrull på väg, flera blir beordrade nu.
Vart är den bilen på väg?
Vi ska se den. Vad som jag redan hade beordrat. De åker från Sunne.
Ja.
Det kommer ha från Karlstad också.
Mm. Denise.
Ja, man är död.
Denise.
Ja, man är död.
Ja, Denise.
Ja.
Du säger att de är ute efter dig också.
Ja.
Ja. Varför är de det?
För att de vill ha bråk, för att allting handlar om att Sara är avundsjuk på att jag var med han. När de har varit tillsammans förut. Allt handlar om att vara avundsjuka.
Okej. Vad heter han som är knivhuggen?
Harut.
Är det pojken till dig?
Ja, alltså, är det inte pojkvän, men vi har träffat en del.
Okej.
Okay. Mm. Jag är jätteorolig, jag kan inte göra någonting.
Nej.
Ha.
Vad sa du?
Nej, det är inte bra.
Var det Sara Fransson?
Sara Fransson, ja.
Mm.
Ambulansen är här.
Ja.
Ambulansen är här.
Mm. Bra. Då får Harut hjälp där.
Denise kopplas nu vidare till den polis som lyssnat av samtalet.
Ja.
Denise, såg du när knivskärningen skedde? Denise, det är jätteviktigt att du berättar de här sakerna för mig nu. Denise, det är jätteviktigt. Försök andas. Denise. Lyssna på mig nu. Det här, om vi ska få tag på gärningsmannen, och det vill ju du, eller hur? Så försök andas och ta ett par andetag och prata med mig nu. så behöver jag veta, såg du när det här hände?
Nej, jag såg inte det.
Inte heller Denise ser det dödliga hugget. Just då var hon i en annan del av lägenheten. Inget vittne tycks således ha sett hugget utdelas. Men under förhör med vittnen om vad som sker efter händelsen framkommer intressanta uppgifter. Vi hör Saras kompis Angelica.
Och då går Lilian dit och vi står fortfarande kvar. Och Jolin går lite längre fram och jag och Amanda står kvar. Och så är det folk i fönstra. Fort skriker och sen för Sara ringa ambulans. Vi har gjort någonting jag aldrig trodde jag skulle göra.
Angelica hör Sara säga, ring ambulans. Jag har gjort något jag aldrig trodde jag skulle göra. Och fler vittnen hör liknande utrop.
Sen hör jag någon som ropar och säger att mamma, mamma, ring efter polisen för jag har gjort mitt livs misstag. Det är där liksom något som har satt sig mitt min mest.
Mm.
Det ropas flera gånger.
Är det en kvinnoröst eller en mansröst som ropar där? Mm. Känner du igen rösten?
Nej, det kan jag väl inte säga att jag gör direkt.
Men att,
Vid 12:15, minuterna efter att bråket ägt rum, ringer en kvinna vid namn Nadja upp sin man som jobbar på en restaurang nära Gärdet. Han har nu tagit sig till platsen där bråket ägt rum och Nadja hör då att det skriker bakgrunden. Sara är barndomsvän med Nadjas syster, så Nadja känner därför igen Saras röst. Nadjas man berättar att det har varit bråk och att en kniv varit inblandad. Nadja ber då att få prata med Sara.
Och vad säger Sara till dig då?
Då sa jag till Sara, hej Sara, det är Nadja. Berätta för mig vad det är som har hänt. Och under den tiden så gråter hon och är upprörd och skriker, han dör för mig, han dör för mig. Och då sa jag, ta det lugnt, berätta för mig vad det är som har hänt. Då sa hon det att Harut och jag har bråkat ikväll och vi har bråkat under hela veckan. Rätt som det är så kommer min granne och lägger sig i. Och sen har jag en kniv i handen helt plötsligt som jag kastar ifrån mig och så ligger han där. Mm. Och då sa jag, vem knivhögg Harut? Då sa han det, jag vet inte. Rätt som det är så har jag en kniv i handen som jag kastar ifrån mig och så ligger han där. Och sen sa jag, vem tog du kniven ifrån? Vem fick du kniven ifrån? Jag vet inte.
Efter att de lagt på berättar Nadja för sin syster Valentina om vad som har hänt. Och hon ringer då upp Sara. Vi hör Valentina.
Och då ringer jag till Sara och frågar henne rakt ut om det är hon som har död Harut. Och då när jag säger det så liksom får Sara panik eller blir upprörd och säger liksom nej, hur kan ni tro det? Jag älskar ju han och jag har inte gjort det och varför säger alla att jag har gjort det och sådär. Så då. Och mer än så var det inte.
Varför ställer du den där frågan?
För att jag och Sara känner varandra så pass väl så att jag vet att jag kan ställa en fråga till henne. Så att det var därför jag gjorde det.
Ja, men hur kommer det att du ställer frågan? Är det du som har dödat Harut?
För att jag vet att hon, att det har bråk då, för jag fick höra det. Så då frågade jag om det var hon. Det är ingenting som jag har hört, men jag visste att hon var med på platsen när det hände. Så därför frågade jag om det var hon.
Du har ju känt Sara länge.
Ja.
När du ställer den där frågan om det är hon som har dödat Harut, tänker du då att hon skulle kunna vara kapabel att göra det?
Nej, det är så pass så som jag känner Sara. Jag har ju känt Sara i 22 år, jag är 22 år gammal. Och jag, som jag känner henne så vet jag att hon inte skulle göra en sån sak. Men därför frågar jag henne också rakt ut om hon har gjort det. För att jag känner Sara så pass väl och vet att jag kan ställa en sån fråga till henne. Därför gjorde jag det.
Sara befinner sig kvar på platsen med polis och ambulansvårdare. Och vid 13:30 lägger ambulansvårdarna ett lakan över Harut och säger att det inte finns mer att göra. Sara bryter då ihop och i samband med det ringer hon sin kompis Diana.
Vill du berätta om det telefonsamtalet?
Mm. Hon ringer till mig när klockan är 13:55. Och jag sitter i min säng och säger hallå. Och så hör jag att hon gråter. Och så säger hon, Diana Roth kommer att dö. Och då säger jag, Sara, var är du? Och så går det en liten stund. Och så säger hon, ja, men jag visste inte vad jag gjorde. Vi säger inte så mycket mer. Men jag sitter och typ pustar och säger att det är det sjukaste jag har hört. Typ, och jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Och hon säger ingenting mer. Utan vi, alltså, hon gråter och gråter och gråter. Liksom. Och sen så hör jag bara att hon, liksom, att hon börjar och gråta, alltså, typ, och skriker och gråter hysteriskt. Liksom. Och då tar Jolin hennes telefon och säger att nu ropar de här att han dör nu. Och så sa vi bara att ja, men vi kanske hörs sen. Och så var det ingen med det.
I polisförhör frågar förhörsledaren Diana, vad tror du om det här? Är det Sara som har gjort det? Ja, svarade Diana. Jag tror det är hon. Hon tillfrågas hur det skulle kännas att medverka vid en rättegång. Och Diana säger att det skulle kännas konstigt att vittna mot en kompis, men säger att hon kommer att göra det. Dagen efter dådet, på fredagen, så läser Nadja en messengerkonversation som Sara haft med Nadjas moster, Margareta.
Då visade hon mig att, för vi satt ju och pratade allmänt om vad som har hänt och alla var ju självklart chockade. Mm. Och då visade hon mig vad det stod skrivet. Och då sa jag till henne att det är ganska allvarligt och man kan faktiskt misstolka vissa saker, även om det är skrift. Men det här är någonting som bör komma till kännedom.
Vad stod det?
Det stod någonting om att en förfrågan, har du sett dem gått förbi eller har du sett till dem? Och sen stod det någonting om att polisen var inkopplad, om inte de gjorde någonting åt saken så skulle ta saken i egna händer. Och sen att skulle vänta tills det blir mörkt.
Hade Sara skrivit att hon skulle ta saken i egna händer? Är det rätt?
Ja. Okay. Och det var via Messenger.
Att hon skulle vänta tills det blev mörkt.
Och sen var det någon mer mening. Och sen lite längre ner. Vänta tills det blir mörkt.
Tack, du har inte gjort några
fler. Fast ordagrant kommer inte ihåg exakt meningen. Liksom.
Nej, det är så du har berättat i förhör också.
Konversationen skulle kunna tyda på att gärningen var planerad. Åklagaren frågar Sara vad hon menade med det här uttalandet.
Du har även i något meddelande skrivit att om inte polisen kommer så ska du ta saken i egna händer.
Ja, och då menar jag att jag skulle prata med dem, inget annat.
Menar du att polisen i annat fall skulle prata med dem, eller vad hade du tänkt?
Nej, men jag, som sagt, som jag sa, att jag tyckte att man tar ju lite allvarligt på om någon säger att man ska bli dödad och sånt där. Så att det var väl mer det också, att om inte polisen ville lyssna kunde man prata själv. Och det var det jag menade, att man kan prata om saker och lösa saker.
Mm. Hur tyckte du det hade gått de gångerna som du försökt prata om saker med Harut?
Vissa gånger gick det bra och vissa gånger gick det inte bra.
Mot slutet av Saras förhör vill Denise och Haruts målsägande beträde Gina Saman ställa några frågor kring Saras selektiva minnesbilder.
Det är en sak som jag tycker är lite underlig, att du tycks ju minnas, baserat på det du har berättat idag också, berättat i förhör, du tycks minnas väldigt mycket detaljer från händelsen. Du minns vilken hand Harut håller kniven i, du minns att han sparkar upp dörren när han kommer ut, du minns att Micke får slag, du minns exakt vart du är placerad, du minns exakt vart de är placerade, men du minns inte att Harut får några slag, och du minns inte, du ser inte när eller vem som hugger honom, och du minns inte vem som gör så att du får kniven mot dig. Hur kan det komma sig att du minns vissa saker så detaljerat, men andra tycks du inte minnas alls?
För att vissa saker så såg jag, och jag såg inte när Harut blev skadad. Hade jag sett det så hade jag sagt det.
Mm. Det var en sista fråga. Du tar upp kniven, lägger den i fodralet, knäpper den och kastar iväg den.
Ja.
Och då har Harut redan segnat ner vid dina fötter, eller?
Nej, han stod upp.
Ja, han stod upp. Han men du var... ser att han är skadad?
Ja, för att jag ser hur det kommer ut blod ur halsen på honom.
Och varför bemödade du dig i det skedet med att både plocka upp kniven, stoppa den i fodralet, knäppa den och kasta iväg den om du ser att Harut är skadad?
Det var ren reflex faktiskt, för att jag ville inte att någon annan mer skulle bli skadad. Allt jag tänkte på var att jag såg att Harut var skadad och allt jag ville var att han skulle överleva.
Mm. Förlåt, jag kom på att jag hade en till fråga faktiskt. Du säger att du skriker till din mamma att hon ska ringa ambulansen.
Mm.
Minns du exakt vad du säger till din mamma?
Jag skriker, mamma, mamma, ring ambulansen.
Mm. I vilket skede inser du att Harut är knivhuggen?
Jag fattade liksom inte riktigt att han var det förrän... Ja, men jag antog att han var det på grund av att det... Ja, jag kan inte förklara med ord hur mycket blod det var.
Nej. Men i det skedet när du skriker att ring ambulansen till din mamma, vet du i det skedet att Harut har blivit knivhuggen?
Knivhuggen eller knivskuren, något av det.
Hur kan du veta det?
Ja, för att det var en kniv med i bilden och han blödde. Mm. Det, jag vet inte hur annars.
Så du drog den slutsatsen?
Ja.
Och så har man då vittnet Anneli som träffar Mikael efter bråket. När Mikael går in i hennes lägenhet och ska duscha av sig blodet frågar hon honom vad det är som har hänt.
Så kom han ju tillbaka och då var han ju typ blodig och så sa han ju hon skär halsen av en. Och jag bara, vadå? Jag Sara, hon skär halsen av en.
Och när Anneli får höra detta ropar hon direkt på Saras bror.
Ja, du måste komma liksom för att ja, Sara har ju tydligen skärt halsen av Harut liksom. Och då kom han ju, så stack vi ju lag bort dit. Och då sa han ju där han kom dit, bra Sara, vad fan har du gjort? Och då sa hon att, nej men de vet inte att det är jag, sa hon typ. Och då blev jag ju tyst så här. Och sen, ja, jag vet inte, försökte jag ju höll Sara bort från Harut. För då, Lilians mamma sa ju att ta bort Sara härifrån, för hon var ju hysteriskt och liksom... Ja.
När Anneli en stund senare följer med Mikael till kyrkogården där han vill ta avsked av sin fru frågar hon återigen vad som egentligen hände.
Då frågade jag liksom, vad som hände. Ja, men, han sa ju typ den som har kommit ihåg att jag höll och hon högg, sa han.
Jag höll och hon högg, ska Mikael ha sagt enligt Anneli. Men Annelis uppgifter ska tas med försiktighet då hon ändrat sina uppgifter tidigare. Uppgifterna hon lämnar nu skiljer sig från de hon lämnar i polisförhör där hon pekar ut Mikael som gärningsman. Hon menar dock att det finns ett skäl till att hon gjorde detta. Någonting har nämligen pågått bakom kulisserna i Hagfors. Någonting som har pågått ända fram till rättegången inleds. Vi hör återigen Anneli.
Du, det här som du nu berättar att Mikael ska ha sagt.
Mm.
Har du berättat det för polisen från början?
Nej, från början så är det inte.
Nej.
Men, ja.
Vad sa du från början?
Från början sa jag att han sa att det var han som har gjort det. Jag skär halsen av oss här först. Att han sa.
Ja. Och det här som du nu berättar att Sara skulle ha sagt.
Mm.
Berättar du om det? Vid de första polisförhören?
Nej, det tror jag inte.
Nej?
Nej, det gjorde jag inte.
Hur kommer det sig att du initialt lämnar andra uppgifter?
För att... Först blir det liksom bara att... Ja... Jag vet inte liksom. Det blev... Jag visste inte liksom vad jag skulle säga. För att Peter sa en grej typ så här. Och då blev det som att jag bara... Ja... Höll ju med, eller jag, vad ska man säga. Men sen så kände jag ändå det liksom att man fattar att man skulle säga som det är liksom till slut. Men då när man ljög om ett en gång typ kändes det som att ja, jag kan ju lika gärna ljug nu när jag säger det andra liksom. Så det, jag vet inte, jag fick panik liksom bara. Så när jag sagt en grej då, ja, men till slut så kände man ju det ändå att man måste säga som det är liksom, för det är allvarlig grej liksom.
Mm. Var du rädd att inte bli trodd ifall du ändrade dina uppgifter?
Ja.
Är det någon som har försökt påverka dina uppgifter?
Mamma till Sara har ju skickat sms och ringt. Och typ när jag var till lägenhet så har hon varit... Jag kom och pratade med mig och frågade. Jag har sagt till flera och hit ut så här. För att hon visste ju hur det har gått till liksom. Men då vill hon höra så att jag inte har sagt så. Utan jag har sagt... Ja. Att jag liksom skulle skydda Sara då. Liksom. Så...
Du säger att Saras mamma visste hur det hade gått till. Hur vet du att hon vet det?
För att hon pratade med mig om att liksom... Jag frågade vad jag hade sagt liksom så här. Jag vet att hon visste det. Jag vet inte ja, hur hon grep på det liksom. Men bror till Sara visste det. Så jag vet inte om han ja, har sagt det. Eller för att Sara har sagt det. Eller... Men... Hon visste att jag och Peter ljög först liksom. Och det tror hon väl än att vi ja, ska göra, tror jag.
Mm. När hade Lilian senast kontakt med dig?
Hon skickade sms, tror jag 2 dagar sedan eller en dag sedan. Det tar jag hem för poliser. Så det fick jag ta kort på det sms och så. För då skrev hon ju typ. Ja, fråga ifall att vi och Peter var rädd och att vi var feg och att typ ja, i rätten så skulle jag säga som det var, typ hon skulle ringa advokaten typ och ja, ljug inte och sådana grejer skrev och typ och ja, jag vet inte och skrev att polisen är ute kanske lite efter dig och Peter liksom och sådär höll hon på. Jag vet inte, men jag skrev typ bara, ja men vi har väl inte diskuterat, vi ska inte prata om det liksom överhuvudtaget.
Mm. Tack, jag stannar där.
Anneli sambo Peter har fått utstå samma typ av påtryckningar från Saras mamma, enligt honom. Och har också initialt lämnat uppgifter till polisen som han ändrat i rättssalen.
Hade det här någonting att göra med att du kände Saras mamma?
Ja, kan det vara.
Kan det vara?
Till viss del, ja.
Mm. Har du pratat med Saras mamma om händelsen?
Ja.
Vad har ni sagt till varandra?
Nej, men hon har väl velat att jag skulle ha skyllt på min katt. Så är det. Så är det. Mm. Och Sara skulle jag... Genom min skydd i det här, men säg så då.
Skydda Sara?
Ja. För hon... Mikael kunde ta på sig tyckte lilla hon då.
Mm.
Ja, så...
Ja, tack. Jag stannar där.
Mm, Gina Saman har en fråga.
Ja, tack.
Målsägande biträdet Gina Saman vill också ställa frågor kring vad Saras mamma sagt till Peter och Anneli.
Ja, men att det var mer eller mindre så här. Hon vill att jag ska ljuga och skylla på Mikael även hinner mugga, säger jag.
Förlåt, jag uppfattar inte sista.
Jo. Lilian menade på att jag skulle skylla typ, eller jag frikänd Sara på något jävla sätt där, så att Mikael skulle stå för, även för knivhugget som Sara gjorde.
Och hade Lilian sagt att Sara hade utdelat knivhugget?
Ja.
Okej. Du har ju i och för sig någorlunda redan berättat hur vad Lilian har gjort under förundersökningen, att hon vill att du ska skylla på Mikael så att
ja, ja. Ja.
Hur ihärdig har Lilian varit i de kontakterna med dig?
Hon har hållit på ganska mycket, ja. Vad har gjort? Mm. Extremt mycket kan man säga.
Mm.
Ja.
På
olika sätt. Personligen via telefonsamtal, via mess. Även till min sambo Anneli har hon ju typ läggt på ganska fett då.
Mm. Har det varit jobbigt med Lilian?
Ja. Jag har inte vill hämta posten eller någonting. Jag skickar andra folk för att göra det så här. För att undvika. Och, ja, för ibland är hon ju ganska full och så här bråkig. Och då så frågar jag. Ja, och vill vara liksom säker så att jag ja, ska säga samma sak som jag sagt förut. Typ.
Att det inte var Mikael.
Mm. Sen så ringer du ju rätt som det är och svarar man inte och det mässar. Även om det börjar med att hon skriver om det helt annat så slutar alltid med det här om Sara. Och det där liksom kommer in på det jämt. Fast jag skrev att lägg av liksom. Skriv inte om ett tema liksom. Men...
Tack Tuntun.
Den 12 december 2018 hålls den sista förhandlingsdagen i Värmlands tingsrätt.
Bevisning visar att den åtalade kvinnans hårstrå finns på mordvapnet, kniven.
Som jag redogjorde för så har ju hon tagit upp den här kniven när den kommit mot henne. Hon har stoppat in kniven i knivslidan och sen har hon slängt iväg den och då kan det ha fallit ett hårstrå på knivbladet då, som har fastnat genom att kniven var blodig.
Säger Robert Helenius. Åklagaren yrkar på fängelse för de båda åtalade.
Straffvärdet ligger någonstans, möjligen något över de 14 års fängelse som utgångspunkten när man fastställer påföljden för mord.
Det säger kammaråklagare Rebecka Hellgren. Och tingsrätten meddelade alltså nu under eftermiddagen att de båda åtalade har släppts på fri fot i väntan på dom.
Att Sara och Mikael, som båda varit mordåtalade, släpps på fri fot tillsammans med tingsrättens avslut antyder att åklagarens yrkande på 14 års fängelse för mord kommer att ogillas. Och efter att tingsrätten överlagt all bevisning meddelar de den 2 januari 2019 sin dom. De kommer till beslutet att varken Sara eller Mikael ska dömas för mord. Citat. Utan att ett händelseförlopp kunnat klarläggas kan inte heller någon säker slutsats dras om Saras insikter och avsikter. Hennes agerande efter skadan och vad hon uttalat på platsen medför inte heller att det med någon säkerhet kan bestämmas vad hennes insikter och avsikter varit. Utredningen är inte sådan att det kan anses utrett att Sara agerat med avsikt, inte ens med så kallat likgiltighetsuppsåt. Det finns inte något avgörande stöd för att Mikael i denna del agerar tillsammans och i samförstånd med Sara. Att han senare ska ha sagt att han höll och Sara högg innebär enligt tingsrätten inte ett erkännande från honom, utan detta kan endast ses som hans beskrivning av händelsen som sådan. Med tingsrättens redovisande bedömningar är åtalet för misshandel styrkt mot såväl Sara som Mikael. Av åklagarens anförda skäl ska gärningen gradindelas som grovt brott. Åtalet för mord är inte styrkt och ska därför ogillas mot båda två. Slutcitat. Sara döms alltså av tingsrätten för misshandel och vållande till annans död till ett fängelsestraff på 3 år. Mikael döms för grov misshandel till fängelse i 2 år. Åklagaren är inte nöjd. Hon överklagar domen och yrkar på att Sara ska dömas för mord. I maj 2019 inleds hovrättsförhandlingarna. Hovrätten tar del av all den bevisning som presenterats i tingsrätten och lyssnar igenom på alla förhör. Och de kommer till en annan bedömning.
Hovrätten dömer en kvinna i 25-årsåldern för mord i Hagfors till fängelse i 12 år. Hovrätten dömer också en man i 50-årsåldern till fängelse i 1,5 år för bland annat grov misshandel i samma ärende. I tingsrätten så dömdes han till 2 års fängelse. Hovrätten menar att mannen och kvinnan tillsammans angrep mannen i 20-årsåldern med ett baseballträ och att kvinnan högg honom i halsen med en kniv.
I hovrättens dom står det att Saras uppgifter om vart hon var placerad under bråket stämmer inte överens med övriga vittnesuppgifter i målet och är inte heller förenliga med den blodbildsanalys som gjorts. Vittnen har berättat att de hörde Sara uttrycka att hon gjort något hon aldrig trodde att hon skulle göra och att hon hade gjort sitt livs största misstag. Per telefon strax efter händelsen har Sara till ett vittne sagt: "Jag gjorde det, men jag visste inte vad jag gjorde." Hovrätten anser inte att det finns skäl att ifrågasätta dessa vittnesuppgifter. Mot bakgrund av att Sara höll i kniven före knivhugget, hennes agerande efter att Harrod skadades och avsaknaden av alternativa gärningsmän anser hovrätten att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det var Sara som använde kniven mot Harrod och orsakade den stickskada som ledde till hans död. Sara var vid gärningen besviken och arg på Harrod. Som tidigare redovisats hade hon begett sig till Harrods bostad inställd på bråk. Hon utdelade hugget med viss kraft. Knivhugg mot halsen är typiskt sett förenade med livsfara. Även om Saras agerande i efterhand visar på ånger över händelseutvecklingen påverkar detta inte hovrättens bedömning av hennes uppsåt i gärningsögonblicket. Hon ska därför dömas för att uppsåtligen ha berövat Harut livet. Vid rubriceringen av gärningen är utgångspunkten att uppsåtligt dödande ska bedömas som mord. Hovrätten anser sammantaget att gärningens straffvärde motsvarar fängelse i 12 år. Hovrättens dom meddelades den 31 maj 2019. Denna gång är det Sara och hennes försvarare som inte är nöjda.
Den kvinna från Hagfors som dömts i hovrätten till 12 års fängelse för att ha mördat sin tidigare pojkvän förra sommaren vill bli frikänd. Därför har hon nu överklagat till Högsta domstolen.
Den 23 augusti 2019 meddelar Högsta domstolen att domen på 12 års fängelse för mord står fast. Fallet får inte prövningstillstånd. Du har lyssnat på Rättegångspodden om knivmordet i Hagfors. Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.